Susanne, tror du att det finns en chans att du kommer vara aktiv på sociala medier när du har fyllt 92?
Absolut inte. Jag kommer att ha bättre saker för mig, definitivt.
Okej. Hur som helst, den brittiska skådespelerskan Joan Collins, hon är 92 och nu i veckan så smällde hon upp en oerhört pampig bildkarusell på sitt Instagram. Inte minst modemässigt. Alltså jag har knappt ord för att beskriva vad det är jag ser. Kan inte du fylla i? Vad är det här? Vad har hon på sig?
Ja, men här ser vi henne till exempel sitta i en soffa i en korallröd byxdress. Och här bär hon en sorts kappa eller kaftan av grön brokad kantad med minkpäls. Och framför en öppen spis står hon i en mönstrad kaftanliknande klänning i rött med stort blått abstrakt mönster. Det är kort sagt mycket färg och det är en hel del smycken vi ser.
Och en hel del smink, men det jag fäster mig vid är ju att det är så pampiga, hon poserar så oerhört pampigt. Och även skådespelerskan och modellen Isabella Rossellini skymtar ju förbi i den här Collins Instagram-karusell. Där ser vi lite annan stil.
Den är ju lite mer tantig. Ja, men det är kjol och kavajer, det är brunt och blått, foträta skor och en rejäl portfölj under armen.
Ja. Och som jag har fattat då så är det här, alltså de här två inom modet ganska så relevanta figurerna. Alltså de verkar ha någonting i görningen.
Ja, det har de. Och det här projektet, det innefattar även en tredje kvinna som verkligen är och har varit relevant i modehistorien.
Låt höra.
Mm. Den tredje kvinnan som nu kopplas ihop med det här gänget, Isabella Rossellini och John Collins, det är Wallis Simpson, det vill säga hertiginnan av Windsor.
Kvinnan som krossade den engelska monarkin.
Eller räddade den kanske.
Med sina outfits.
Ja, fast kanske mest genom att ändra tronföljden.
Där ser man.
Mm. Det var så vi fick Elisabeth, men det är en annan historia.
Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Som sagt, det är någonting som pågår med den här mäktiga kvinnotrojkan. Joan Collins, Isabella Rossellini och Wallis Simpson. De är all over the place just nu.
Ja, det är de. Och just de här bilderna som har snurrat runt på sociala medier i veckan då, de kommer från ett reportage i brittiska Vogue som handlar om att de här mogna kvinnorna har spelat in en film som nu kommer att lanseras. Och den handlar om den sista tiden i Wallis Simpsons liv, det vill säga då hertiginnan Windsor. Och det slutar inte bra, kan jag väl avslöja.
Mer om det.
Mm. Filmen i fråga heter My Duchess och är regisserad av Mike Newell som bland annat regisserade Fyra bröllop och en begravning och Harry Potter och den flammande bägaren, om man vill ha en lite ungdomligare referens.
En lite oväntad referens från Susanne Ljung.
Verkligen. Han är för övrigt också en ganska mogen människa. Han är 84 år.
Jag tycker det låter som en dunderuppställning. Alltså hade det varit en sporthändelse så hade man ju kunnat prata om typ VM i glamour. Alltså Rossellini, en av våra mest kända nepo-babies. Joan Collins med sitt röda läppstift och axelvaddar och då Wallis Simpson. Hur skulle du introducera henne utifrån en modevinkel?
Och du menar Wallis Simpson alltså?
Ja, precis.
Ja, men hon var en av de riktigt stora stilförebilderna under 1900-talet, i mitten av 1900-talet. Hon låg på listan över världens bäst klädda kvinnor över 40 år. Det är inte många som har gjort.
Och nu då så kommer det en film om henne. Och då fantiserar jag om att man kan förvänta sig bra kostym i den här filmen.
Ja, men det förutsätter jag att det kommer vara. För det är en flerfaldigt Oscarsbelönad kostymör som ligger bakom kläderna. Sandy Powell heter hon. Men filmen utspelas inte under Wallis Simpsons heydays utan under hennes sista 14 år då hon liksom försvann från rampljuset av olika skäl.
Av bilderna att döma på Joan Collins som Wallis Simpson så ser hon ju inte jätteförsvunnen ut, men det betyder kanske bara att det är snygga kläder i filmen.
Ja, det kommer det definitivt att vara. Och nu i veckan så har filmen visats för första gången i Cannes under filmfestivalen. Den har inte haft officiell premiär ännu, utan det var ju mer för branschfolk. De försöker väl sälja in den, antar jag.
Jo tack, ingen har missat att Joan Collins var i Cannes. Man får väl konstatera att det blev ytterligare ett viralt ögonblick för 92-åringen på röda mattan där.
Here I am, all dressed up, ready for the red carpet, wearing this wonderful Stefan Roland gown and all ready to go and talk about my new film about the Duchess called My Duchess. And I'm late now, so I have to go bye-bye.
Ja, där var hon tvungen att springa. Men hon står alltså då i sin, typ, i sin dressing room, uppklädd får man säga. Mm. Jag kan inte kalibrera vad det är jag tittar på. Vad är det hon har på sig?
Alltså mina tankar går ju till en gigantisk mjuk glass. En sån där virvel. Alltså,
verkligen.
Alltså den är inte liten. En virvel av vitt.
Hon ser verkligen ut som en mjukglass. Gud, ingen har kommit på den skarpa analysen. Alltså det är som en sån mjukglass fast med diamanter som strösser.
Ja, men hon skred ut på röda mattan då i den här vita klänningen, fluffiga, av en modeskapare som heter Stefan Roland. Han är för övrigt ganska snygg. Men han jobbar mycket med volym, ofta i svart och vitt.
Mm. Och roligt också, rolig detalj var att hon hade ju tränat med en koreograf för att promenera in på bästa sätt i den här mjukglassklänningen då. Hon vet vad hon gör.
Proffs.
Och intressant tycker jag att lyckas med den här bedriften att bli, får man säga, snudd på viral i den här åldern. Ja, det är många som delar det här klippet. Är det liksom det som är drömmen nu, att vara 92 och piggast och snyggast på röda mattan?
Ja, men det snackas ju mycket om longevity idag, det vill säga att man ska leva så länge som möjligt. Och här har vi väl en trendsättare i det avseendet. Det har blivit ett kapital, ganska kul i och för sig. Men det gäller ju att man är pigg, ja, och snygg.
Mm. Pigg, snygg och gammal, det är liksom den moderna drömmen.
Exakt. Brian Johnson, watch and learn.
Men alltså alla de här tre kvinnorna som nu flätas samman i det här projektet med höga vibrationer. Jag tänker att alla de här tre som jag känner dig borde ge stora utslag på din liksom moderadar. Och då tänker jag att vi utifrån det skulle kunna unboxa de här kvinnorna en efter en.
Låt oss göra det.
Ska vi börja med Wallis Simpson?
Ja.
I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king as I would wish to do, without the help and support of the woman I love.
Ja, men här hör vi faktiskt exakt hur det lät 1936 när den blivande kung Edward inför världen berättar att han väljer kärleken framför tronen.
Och det är ju här liksom en slags modesaga verkligen tar fart. Och det här är ju en så välkänd historia.
Och ökänd skulle man kunna säga. Men Edward den åttonde, han hade ju då blivit kär i en amerikansk kvinna som varit gift 2 gånger tidigare, det vill säga då Wallis Simpson, 40 år gammal var hon också. Det är inget bra, tyckte det traditionella hovet och opinionen. Så det brittiska hovet och regeringen tvingade Edward att välja tronen eller kärleken. Och rent lagligt så skulle han kunna gifta sig med henne, men opinionen var för stark. Och efter han var då kung, det var han i alla fall i 11 månader, men bara några månader före sin officiella kröning så hade han gjort sitt val, Wallis Simpson.
Och kungahuset jublade inte direkt, som jag fattat det.
Nej, men det gjorde Edward. För Wallis fick honom att skratta och må bra.
Kul.
Så, och hon förhöll sig måttfullt imponerad av hans kungliga status. Hon kunde slänga käft och laga mat, sånt till han. Wallis var den mest självständiga kvinna jag mött, sa han.
Och vissa menar ju också att hennes exceptionella stil, att även den spelade in när Edward blev så tagen av henne. Hur skulle du beskriva hennes stil?
Ja, men Wallis var en hejare på att klä sig snyggt efter sina förutsättningar. Men hon visste exakt vad som passar hennes figur allra bäst.
Och smala figur.
Ja, verkligen. Och grejen var att hon alltid valde plagg som fick blicken att vändas mot just hennes slanka figur och inte mot hennes face.
Okej, alltså vadå? Det här vet man for a fact att det var så det gick till, att alla kollade på hennes slanka figur.
Mm, ja, men hon var väl medveten om att många ogillade henne och betraktade henne som ful. Alltså många höll verkligen inte igen när de skulle uttrycka sin avsky över henne och hennes utseende. Ja, men det påpekades saker som att ja, men hennes käklinje den var för bred, pannan var fårad som den klyvit som en yxa som någon skrev och munnen, ja den var ju alldeles för snipig.
Alltså det här låter ju oerhört, vad ska jag säga, ofräscht. Det gick till på det här viset. Och inte minst med tanke på att hon är ju skitsnygg.
Ja, hon var ju stilig. Men i sin självbiografi som heter The Heart Has Its Reasons, Hjärtat har sina skäl, som kom ut 1956, så skriver hon: jag är ingen vacker kvinna, jag har ingenting att titta på, så det enda jag kan göra det är att klä mig bättre än alla andra.
Alltså jag gillar ändå det där citatet. Varför gör jag det? Jag tycker det är inspirerande.
Jag tycker det är lite deppigt, stackars Wallis, tur att de slapp sociala medier åtminstone. Ja, men det finns ju helt klart något jävla namn över hennes inställning att klå the haters med kläder.
Ja, men jag tror att det är det jag tycker är inspirerande, att hon ger kläderna den här rollen av att så här, det är de som ska liksom få henne att segra. Men skrev hon mer om mode i sin biografi?
Det gör hon. Hon skriver också att syftet med sina välvalda plagg, det var att om alla tittar på mig när jag kommer in i ett rum, då kan min man känna sig stolt över mig. Det är mitt främsta ansvar. Alltså jag vet inte om jag riktigt tror på det här. Då känns ju det här med att ge igen med stil.
Ja, man kan ju undra vilket av citaten som egentligen är deppigast av de båda. Men hur lyckades hon få till det här med att alla vände blickarna mot henne när hon klev in i ett rum?
Ja, men dels så visste hon ju exakt vad hon klädde bäst i, och det var en ganska stram och strikt look, och den höll hon då som sagt fast vid, och hon fick sina kläder då uppsydda av tidens allra största modeskapare. Men Elsa Schiaparelli var en favorit, så även om hon gillade då den här strama stilen och en stram silhuett, så var hon ju inte rädd för att tänja på de kreativa gränserna. Hon hade ganska många av hennes roliga och spännande plagg på sig.
Men det där som du säger, att hon visste exakt vad hon klädde bäst i, är det liksom en förutsättning för de här som är allra bäst på att klä sig, att man vet det? Eller hur viktigt är det?
Exakt, proportioner och passform.
Det var det hon kunde.
PP, tänk på det.
Tack. Men du är ändå dröm att kunna liksom tänka så här: mitt främsta ansvar är att klä mig snyggt. Så skulle man ju vilja ha det, i alla fall om man är, som hon då, modeintresserad. Och det går ju igen. Alltså, många av de här outfitsarna som hon har haft, de har ju satt sig på näthinnan. Alltså hennes bröllopsklänning till exempel, den är så förtjust i.
Mm, ja, det är ju snarare en slimmad dräkt, ska jag säga. En smal kjol och en liten blusliknande jacka i ljusblått sidan. Och färgen beskrevs för övrigt som Wallis blå, och den var vald för att matcha hennes ögonfärg. Och hon bar blått för att det ansågs ju inte riktigt korrekt att gifta sig oskuldsfullt vitt när man var en divorcee.
Just det, tredje bröllopet.
Ja, tredje bröllopet. Men jag såg faktiskt den här stassen som var gjord av den amerikanska modeskaparen Man Boucher på en utställning på The Met i New York. Men den hade då med tiden tyvärr tappat ganska mycket av sin blå färg.
Det var väldigt tråkigt att höra att färgen bleknat. Mm. Men samtidigt betryggande för mig och lyssnarna att vi vet att du inspekterar de här kläderna så grundligt när du är på modeutställningar.
Mm. Grundlig research är mitt motto. Men det här äktenskapet blev ju också början på vad som kommer att kallas för århundradets kärlekssaga. För nyfikenheten på vad de skulle hitta på var ju enorm. Så under hela deras liv så snurrar ju bilder på deras hem, fester, kläder, smycken, umgänge och inte minst hundar runt i all världens tidningar.
Så först kommer då smällen av att oj, hon tar honom från tronen, och sen då så kablas det här
lyxlivet ut.
Vivörlivet ut, liksom, överallt.
Ja, men det upprörde också. Men det finns ju gott om fördomsfulla och snobbiga texter som framställer hertigparet då som ytliga idioter utan några som helst intressen förutom att då odla sin stil.
Ändå bra uttryck att odla sin stil.
Ja, men Edward var ju också en snobb. Men that's another story.
Men det skulle man vilja ägna sig åt lite mer. Odla sin stil. Men när Wallis då, när hon får tillgång också till Edwards kungliga resurser, då tänker man att då kan hon ju som modeintresserad liksom odla sin stil på heltid.
Mm, det gjorde hon också. Hon jagade efter perfektion, skulle man väl kunna säga. Och även när det kom till hennes hår. För varje dag så kom det en frisör från den då flottaste salongen i Paris, Alexandre, för att se till att hennes hår då var perfekt bakåtkammat, mittbenat och med en liten knut i nacken. Och hon hade också osynliga hårnät som såg till att varenda strå låg på plats.
Vad sa du? Osynliga hårnät? Ja. Det finns någonting sånt. Det har
tydligen,
jag aldrig
tydligen.
Hört talas om. Okej, så bara ett nät som... Det är som ett, hennes frisyr är som ett eget litet pågående konstverk då.
Ja, den påminner väl lite grann om en liten näthjälm. Ja. Det är inte något flödande locka direkt.
Man blir sugen på att prova. Jag såg också ett klipp på YouTube och där sa de att den här frisören då, som kom från den här fina salongen i Paris, att han fixade håret 3 gånger om dagen.
Mm, det förvånar mig inte. Ja, men hon strävade efter perfektion på många sätt. Även när det gällde shoppingen av kläder.
Hade hon liksom olika nät som ringade in det också?
Nej, men jag tror hon betraktade den här stiljakten som både ett arbete och en utflykt.
Gud vad spännande. Mm,
ja, men till exempel om hon åkte då in till Paris för att, till modehusen och hon visste att det skulle bli en lång dag med många provningar så kunde hon ta med sig en liten picknickkorg med kycklingsmörgåsar för att äta dem medan hon väntade.
Alltså och att det var just kycklingsmörgåsar?
Ja, det var hennes favorit.
Ja.
Och hon gjorde även det med stil. Hon hade med sig också en liten monogramförsedd linneduk som hon la över salongernas sammetsklädda stolar då, som fick funka som bord. Och hon delade gärna med sig av de här mackorna till personalen. Och det är många som vittnat om att Wallis var en kul person. Hon hade humor. Hon var ingen surpuppa.
Alltså om inte det här är en scen i The Crown så kommer jag avbryta alla mina försök att se den här serien direkt.
Nej, tyvärr. Alltså, i The Crown framställs hon ju som en stel snobb.
Usch.
Ja. Ja, men humor verkar hon verkligen ha. För att hemma hade hon också kuddar, sådana här prydnadskuddar med broderade ordspråk som håll i det här nu då. You can never be too rich or too thin. Och det är ett citat som ofta tillskrivs just Wallis.
Alltså man kan aldrig vara för rik eller för smal.
Mm.
Det är såna här drömmar som jag bara vågar uttala i garderoben.
Det känns ju väldigt aktuellt idag. Rikemanstiderna, när folk liksom knarkar semaglutider för att gå ner i vikt.
Ja, men det är få som vågar sätta det på en kudde.
Ja, eller hur? Hon hade fler kuddar med texter som If you're tired of shopping, you're using the wrong shops. Om du är trött på att shoppa så går du ut till fel butiker.
Alltså väldigt så här OPK med hennes kuddcitat.
Ja, men så OPK hela hon. Vad säger de om det här då? Jag avgudar att shoppa. Alla mina vänner vet att jag hellre shoppar än äter, kunde hon också säga.
Ja, men en sån kudde kan man ändå. Det är den som är mest rumsren. Okej, men så hon lever det här perfekta livet med alla sina fina kuddar, fester, massor av kul kändiskompisar som jag har fattat det, Elizabeth Taylor, Marianne Dietrich, Coco Chanel ofta vid bordet. Men så dör ju hertigen i cancer 1972. Vad hände med Wallis då?
Bra fråga, för det undrar John Collins också. Och hon började gräva i den här saken. Så hon frågade bland annat deras bekänt, men vad hände med henne? Och han svarade då sorgset att, well, hon kom att stå nära en dam som skaffade sig kontroll över henne. Men jag gillar inte att prata om den saken.
Men du bara säger det helt normalt som att så här, plötsligt dyker Joan Collins upp och ska liksom gräva i den här historien och ha tillgång till deras bekänt. Alltså hur, vad är det? Är det John Collins som gräver upp hela den här historien?
Nej, det är det inte. Men hon var tidig med att fatta att det inte stod rätt till, som man säger. Och det där svaret fick ju alla cylindrar att snurra hos John Collins.
Det kan man
ju
förstå.
Ja. Hon upptäckte att den här kvinnan som hade tagit kontrollen över Wallis liv, det var en fransk advokat som hade företrätt många kända amerikanska skådespelare och kändisar tidigare. Suzanne Bloom.
Suzanne Bloom. Och vem var då hon?
Ja, men hon var till början gift med hertigparets juridiska representant i Paris. Det var så hon kom in i bilden. Men sen tog hon över deras juridiska ärenden själv. Och enligt hennes ord blev hon också försvarare av hertiginnan av Windsors moraliska rättigheter och intressen.
Det är ju, låter ju inte bra. Man undrar ju hur gick det till. Alltså det känns creepy på något vis.
Ja, men creepy bara förnamnet. För efter Edwards död så började Wallis också bli krasslig. Hon började lida av åderförkalkning som man då sa. Hon blev allt mer isolerad. Och 1975 fick hon dessutom magcancer. Hon behandlades på sjukhus innan hon skickades hem igen. Men som ett vrak, för sannolikt hade hon också drabbats av en stroke. Och 1978 så hade hon blivit helt invalidiserad och kunde inte prata och träffade inte någon.
Nej.
Och 1981 så beskrev en läkare henne som en grön sak.
Usch, en sån beskrivning vill man verkligen inte höra talas om. Och den här advokaten då, vad gör hon?
Bring on the skräckmusik nu alltså. För det kom en bok om det här redan 2011, skriven av Hugo Vickers, som kan allt om brittiska kungligheter och Cecil Beaton, min favorit.
Mm, han är ju med i nästan alla våra stilprogram när vi pratar om kungligheter.
Underbar. I den här boken då, som heter Behind Closed Doors, The Tragic Untold Story of the Duchess of Windsor, så beskriver han hur Suzanne Bloom och några andra då, som jobbade med henne, isolerade Wallis och sålde hennes ägodelar.
Alla de här juvelerna för
juveler,
liksom
tavlor,
miljoner.
Möbler. Och Suzanne Bloom, hon publicerade också en bok med kärleksbrev mellan Wallis och hertigen efter Wallis död. Det gjorde hon 1986 och tog alla pengar själv. Hon
det måste ju ha sålt bra då också.
Ja, hon verkar också, ja, var det äkta brev eller inte, det är oklart fortfarande. Och hon verkar också ha förfalskat deras testamente.
Det här är anledningen till att jag inte anlitar några advokater. Vilken mardrömsadvokat. Alltså advokatvärldens motsvarighet till Macchiarini.
Ja, men Suzanne Blooms förhållande till den sjuka och dementa Wallis har också liknats vid nekrofili. Att hon utnyttjar den levande död.
Alltså det är så mycket starka ord här. Grönsak, nekrofili. Liksom, passar inte alls in i den kungliga sfären.
Men det har inte talats så mycket om det här under senare år. Och det verkar ju vara en historia som många vill glömma eller sopa under mattan, men vill ju hellre lyfta fram glamouren.
Förutom Joan Collins då, som nu
ja,
rotar runt i
det hemska.
Det mest glamorösa man kan tänka sig som ska in där.
Ja, exakt. För det är just den här perioden som den nya filmen My Duchess handlar om. Och det är då John Carlos som spelar en åldrande och sjuk Wallis.
Grönsak.
Mm. Och Isabella Rossellini som spelar den intrigerande Suzanne Bloom.
Mardrömsadvokaten.
Mm. Och filmen har ju då beskrivits som en blandning av sant kunglig drama och psykoskräck med en skvätt erotisk thriller. Det ska bli spännande att se vad det kan innebära. Och en hel massa camp. Och jag får ju lite Whatever Happened to Baby Jane-vibbar när jag läser om den här filmen. Att någon är sjuk och blir beroende av någon som kanske inte alltid vill en väl.
Verkligen. Och varför då? Alltså, det här projektet, det är ju svårt att få in i skallen att det är så omfattande åt så många olika håll. Varför vill Joan Collins göra ett så här camp-aktigt kvinnoprojekt?
Ja, men hon har velat göra den här filmen ända sedan 1989 när hon först hörde talas om den här historien.
Det är verkligen Joan Collins liksom kreativa baby.
Ja, men det har tagit sin tid. Hon säger också, ja men för 10, 20, 30 år sedan så sa alla då till mig, åh det finns inga roller för kvinnor över en viss ålder, du måste hitta på något själv.
Eller bli tillräckligt gammal, ja. 92.
Ja men så hon tänkte så här, ja men det här är väl ett bra ämne, men först nu då, äntligen så har filmen blivit av.
Det där är ju bra att komma ihåg att
Ge inte upp,
man kanske inte får igenom sina drömprojekt förrän man är över 90. Men jag tänker också Joan Collins, vi ska ju unbox alla de här kvinnorna. Så de som inte fattar vad liksom Joan Collins representerar eller vad hon har för liksom statusvalör i populärkulturen eller modet, vem är hon?
Ja, men de borde skämmas över sin okunskap.
Mm, det gör vi, kan jag säga.
Ja, men John Collins är ju en brittisk nationalklenod som dessutom burit de största och glittigaste axelbandare som någonsin syns på tv i sin roll som Alexis Carrington i Dynastin. Mm.
Jag är så mycket fattig att hon har en oerhört signifikant look. Och om Wallis Simpson är en nyckelperson när det kommer till stil, hur skulle du säga att Collins står sig rent modemässigt?
Du nämnde någonting om VM i glamour, och skulle det finnas ett sånt så skulle John Collins leda, vinna. Ja. Ja, men hon är ju ingen vän av den naturliga looken eller less is more. Och för några år sedan så gav hon också ut en bok då med minnen då från sitt liv med titeln My Unapologetic Diaries, det vill säga här har vi någon som inte ber om ursäkt för vad hon har gjort eller gillar. Och i den så skriver hon då att hon älskar att smaska i sig enorma mängder med kaviar och flög runt världen i Concorde och shoppade loss, och hon hängde med modeskaparen Valentino, eller Vava som hon kallar honom, och gick på party efter party efter party.
Men hon kanske inte hann shoppa lika mycket som Wallis Simpson eftersom hon ändå trots allt hade ett jobb.
Ja, men hon fick bära en hel del couture på jobbet faktiskt. För inför rollen i Dynastin så sa hon, ja men jag måste klä sig couture, jag bara måste. Och en tredjedel av seriens klädbudget gick till John Collins. Långklänningar, dräkter, hattar, turbaner och pälsar.
Det känns ju som att hon verkligen förtjänade det.
Verkligen. Ja, men John Collins har jobbat nonstop sedan hon fyllde 17 år och har uppenbarligen inga planer på att lägga av än på ett tag. Ja, men hon är av den här gamla skolan. Hon gnäller inte utan gnetar på. Hon säger att hennes motto är just get over it.
Älskar det mottot. Inte minst ihop med ett par stora axelvaddar.
Ja, och när hon började sin filmkarriär på 50-talet så var det ju inte så lätt. Det var ju många män som då erbjöd sig att hjälpa till i utbyte av vissa tjänster, som man säger.
Gjorde du såna här små kaninöron med händerna när du sa hjälpa till?
Mm. Ja, men John Collins hade då ett standardsvar på den här typen av inviter, och det var att knä männen i fråga i skrevet.
Men stämmer det då? Gjorde hon det?
Det alltså, tror jag.
Du tror det?
Ja, det tror jag. Och, ja, det tror jag verkligen. Alltså, ja, det tror jag.
Det är ju helt sjukt. Att göra det. Alltså det är ju verkligen...
Ja, men tufft skulle jag säga. men hon är... Ja, men hallå, hon är 92 år och still going strong.
Ja, men undrar om hon knäar folk fortfarande. Hoppas.
Tror inte
hon
behöver det.
Nej.
Ja, men hon brukar säga att hon var en tidig feminist. Ja, men hon,
jo, tack.
Ja, men hon säger, jag trodde helhjärtat på att leva ett lika fritt liv som män gjorde. Och hon var en annorlunda typ av kvinnlig skådis. Hon var smart, också supersöt och sexy. Men hon blev ju då ingen superstjärna. Och kanske då på grund av alla avvisningar.
Ja, eller våld mot män, om för att tala klarspråk.
Ja, men det gick bra ändå för henne. Och för hon kunde och kan fortfarande försörja sig själv. Och att aldrig vara ekonomiskt beroende av någon, men det har varit en ledstjärna för henne. Hon ska klara sig själv, och det har hon verkligen gjort.
Undrar
hon och har roligt.
Kommer dra in på hela den här nya karusellen med filmen. Det blir nog lite klirr i kassan där också. Vi har ju en tredje person kvar att unboxa då, som jag säger. Det är ju Isabella Rossellini, och hon är ju en världsstjärna som också är halvsvensk.
Mm. Ja, du nämnde ju att hon är en nepo baby. Jag vet inte om man kan kalla någon som är 73 år för baby. Men hur
hon är
som
liksom
helst.
Prototypen.
Ja, hur som helst. Ingrid Bergman till mamma och Roberto Rossellini till pappa. Men hon spelar, eller Isabella Rossellini spelar då den hemska advokaten. Och det gör hon som en stadig matrona. Dräkt och låga skor, inget smink.
Rossellini osminkad. Det ringer en klocka.
Ja, du tänker kanske på att hon spelar nunna i filmen. Konklaven, jättebra film för övrigt, och blev nominerad för den rollen till en Oscar för bästa kvinnliga biroll.
Är det din favoritfilm?
Alltså modemässigt sett så är den fantastisk. Mm. En njutning av att se vackra kläder, även om det bara är katolska präster. Eller det är inte så bara.
Nej, verkligen inte. Men Rossellini, hon har ju också jobbat som modell, typiskt nepo baby jobb. Hon har ju ansetts vara oerhört vacker, men inte på samma sätt som Joan Collins. Hon är ingen Valentino-kvinna.
Nej, det är hon inte. Men hon har ofta väldigt snygga kläder, men mer enligt less is more-principen. Men hon klär sig inte lika tråkigt som i rollen.
Hon är lite mer modern.
Mycket mer modern faktiskt. Men på tal om hennes skönhet så är hon också med i den här serien The Beauty som går på Disney Plus om ett framtaget ämne som ändras DNA som man blir snygg och ung för resten av livet som ett sorts injicerbart instafilter kanske.
Lite intressant.
Men det här sprids då av misstag och får folk att bli jättesnygga för att sen då explodera när de har sex. Det sprids också via sexuellt umgänge.
Sexuellt överförbar skönhet.
Exakt så.
Du kom ju faktiskt in här på jobbet häromdagen och var alltså ovanligt entusiastisk och då hade du klickat igång den här serien.
Jag trodde inte att det här skulle vara någonting för mig faktiskt, men den var överraskande intressant. En samtidskommentar, måste jag säga. Den är också gjord av Ryan Murphy som, det är lite hit och miss med honom, men han gjorde senast då Karin Besett.
Love story.
Och också All's Fair som är med Kardashian som är hemsk.
Men här har han,
här har han träffat rätt tycker jag. Jag tycker att den förtjänar att ses på.
Det ska jag göra. Men en fråga då, Rossellini som dyker upp där i serien, vad är det hon gör?
Ja, Miss Bella, hon spelar fru till vetenskapsmannen som tagit fram den här skönhetsdrogen. Och i rollen så bär hon supersnygga kläder, men hon vill inte bli föryngrad. Och det är väl lite av henne själv i rollen skulle jag säga. Ja, men hon säger till exempel i en scen då att jakten på skönhet, det har inte gett henne lycka. Citat, jag har tillbringat hela mitt liv med att jaga skönhet, perfektion, dieter, nålar, skalpeller, elixir. Jag trodde det skulle få mig att må bra. När jag väl lärde mig att skönhet inte svar på någonting blev jag lyckligare än någonsin. Lite präktigt men ändå väldigt mycket Isabella Rossellini ska jag säga.
Ja, den vuxna i rummet just nu i hela liksom skönhetskulturen kanske.
Ja.
Är hon inte också konstnär?
Jo, och Sverige aktuell dessutom. Ja, men hon har gjort såna här experimentella kortfilmer. Green Porno, som är en
experimentella porrfilmer.
Kort med Green Porno. Ja, men det är en kortfilmserie om djurs parnings- och reproduktionsbeteenden, ofta bizarra och lite ekivoka. Och de kan man se, några av dem här på Vannås just nu.
Måste dra direkt.
I de här då har de klätt ut sig till olika djur och visar och förklarar hur de förökar sig. Ja, men det är kul och knasigt, men sant måste man inflika. För det är inget hittepå, för hon har ju examen i etologi, det vill säga djurs beteenden.
Jag kan bara tillägga att Rossellini har ju gjort min favoritkortfilm. Den handlar om att hon älskade ju att ligga och guppa på sin pappas Robertos tjocka mage. Och den här kortfilmen handlar om just hans tjocka mage. Den är så bra.
Jag tror jag föredrar hennes filmer om djursex.
Green Porno.
Green Porno.
Filmen My Duchess med den här kvinnotrojkan då, den har ju ännu inte fått ett premiärdatum, så vi vet inte när vi ska vara redo. Men den kommer ju komma, och då undrar jag liksom, hur mycket av en modehändelse tror du att den här filmen kommer att bli?
Jag tror kanske inte att den kommer att kvala in som en av årets modefilmer. Det är ju mer en film om utnyttjande av åldringar, men den kan ju vara intressant ändå, inte minst för att det är en sann historia och för att den alltid tjusiga John Collins spelar en kvinna vars glamorösa yttre sakta men säkert krackelerar.
Jag läste en intervju med henne och där berättade hon att det här är första gången i hela hennes karriär som hon liksom låter glam-teamet, som hon kallar dem, skala bort hela hennes allure. Allure, vad betyder det?
Hennes utstrålning, karisma, snygghet.
Okej. Alltså hon gick då med på att vara ful för första gången i hela sin karriär i den här rollen. För konsten, skulle du, Susanne, kunna köra en sån Joan? Låt ett glam-team skala bort hela din allure.
Ja, det krävs inget glam-team till det kan jag berätta. Det är bara en tunn finissa.
Ja, så det säger du. Okej, men du, vi är ju sugna på att se den här filmen, är vi inte?
Jo, verkligen. Inte minst för att det är en annorlunda roll för John Collins och en väldigt annorlunda bild av Wally Simpson. Och kanske kan ge henne lite upprättelse och visa att hon inte var så hemsk som många tror.
Och så får vi se John Collins utan axelvaddar.
Bara en sån sak.
Tack Susanne Ljung för idag.
Tack Samantha Ekman.
Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, Stil i P1.